När jag för nästan exakt 23 år sedan steg bävande fram i talarstolen i gamla hörsalen nere på Erik Dahlbergsgatan där Saron då hyrde, så tror jag väl knappast att någon här idag kan minnas eller veta vad jag då talade om. Men jag har letat fram mina gamla koncept. Gulnade blad, kladdig handskrift, det jag för så många år sedan klottrade ner min första predikan som pastor i Saron församling. Och när jag läste igenom de här gamla koncepten så ser jag att det har faktiskt kommit att bli vägledande för hela min tjänst som pastor här i Saron under alla år. Nämligen respekten för och kärleken till Guds församling. Jag vet, men det vet inte ni så många i alla fall, att när jag svarar på kallelsen då att komma till Saron, så hade jag sagt att jag bara kunde tänka mig 2 år. Och nu står jag här och med stora svårigheter ska bryta upp efter 23 år. Hur kunde det bli så? Idag ska jag berätta hemligheten för dig ännu en gång. En del av er kanske har hört det till leda, men nu kommer det i ännu en tappning. Mina koncept har gulnat, men sanningarna står kvar. På de första sidorna i vår adresskalender så har vi tecknat visionen om församlingen. Församlingen, mitt andliga hem. Och jag har varit och jag är fängslad av den visionen. Jag har varit och jag är fångad av respekten för och kärleken till församlingen. Och på den här församlingens uppdrag så har jag också haft förmånen att många gånger besöka våra missionsfält i många delar av världen. Jag tror det handlar om ett 20-tal länder. Jag har sett nöden, både den fysiska och den andliga, och det har präglat mig. Men jag har också sett skönheten och renheten och det hopp som evangeliet skänker och som kommer till uttryck i den kristna församlingen var den än finns. Jag har mött Jesu vänner bland de fattigaste av världens människor, bland annat i Etiopien. Och jag har sett hur hans kärlek lyst ur deras ögon, precis som jag har sett det här hemma i Saron. Låt mig säga inom parentes, trots att jag har rest i så många sammanhang och talat i både större och mindre sammanhang än det här, och alltså stått i många talarstolar, så finns det ingen talarstol som jag tycker så bra om som den här. Det finns ingen som jag känner mig så hemma i. Snälla ni, skulle jag kunna få ta den med till Etiopien? Den är så fin och den är så predikovänlig. Och den är så bra och det går att grabba tag i den när man blir nervös. Det går att stödja sig på den. Att skiljas från den här predikstolen är på något sätt likt snickaren som måste skiljas från sin kära snickarbänk där han utfört arbeten under många år. Här har jag svettats, här har jag suckat till Gud. Här har jag upplevt mycket kamp och vånda och alltid, alltid stor otillräcklighet. Inför den oerhörda uppgiften att förkunna nådens evangelium och det härligaste av alla budskap, och förkunna honom vars namn är större och underbarare än alla andra namn. Hur tror du man någonsin kan känna sig ha lyckats med en sån uppgift? Hur många gånger har jag inte efter en predikan bara velat försvinna bort? Men så fylls jag av en sådan glädje när jag ser er. Söndag efter söndag, denna härliga blandning av människor. När jag ser de äldre och vet vad de har gått igenom i livet. När jag ser mina jämnåriga. När jag ser våra barn och dem som är ännu yngre. Och jag känner, tänk att jag får predika för dem här. Här har jag också överraskats av den helige andes sällsamma nedslag. Hjälparen har kommit min svaghet till hjälp. Och ibland har jag riktigt känt hur den eviges ord har varit på min tunga. Och jag har anat att jag kanske fått frambära ett budskap ifrån himlens Gud till åtminstone någon. Jag har ständigt förundrats över kraften i den bibliska uppenbarelsen. Och ni vet att mitt tema har varit predika ordet. Predika ordet, för det där som kraften finns. Ingen, absolut inget uppdrag skulle kunna vara större än detta, att få förmedla Guds ord. Bjud mig att bli statsminister i Sverige eller president i USA, hur nu det skulle gå till. Eller erbjud mig posten som FN:s generalsekreterare. Och jag skulle svara nej tack. Jag har ett större uppdrag, nämligen att vara pastor i Sarag. Och ett större förtroende har givits mig, nämligen att vara herde i den levande Gudens församling. Det finns inget högre uppdrag. Hur kan jag säga så? Jag lyssnar till texterna från mitt gamla koncept som har sporrat mig genom alla år. Det fanns en man som andades modlust mot Guds församling. Han hade med stort gillande sett på när Stefanus stenades till döds, och han hade vaktat bödlarnas kläder. Och Lukas skriver om honom att han for hårt fram mot församlingen. Han trängde in i hus efter hus, släpade bort män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse och röstade för att de skulle dödas. Ända in i utländska städer vet vi att han förföljde dem. Och det var ett sånt uppdrag som han nu närmade sig Damaskus med en sån frenesi som skulle han inta hela denna stad. Föga anade denne man att han bara inom några minuter skulle vara helt oförmögen att ens gå in genom stadsporten i Damaskus. Och vi har framför oss en av apostlagärningarnas absolut viktigaste händelser, för att inte säga en av missionshistoriens mest avgörande händelser. Paulus av Tarsus, på väg att fängsla det på Jesus Kristus troende, kommer denna dag att själv bli fängslad för livet, inte av bojor, men av värmen och ljuset och kärleken och kraften i den levande och uppståndne Jesus Kristus. Det är mitt på dagen och solen står högt på himlen. Men plötsligt kommer ändå ett bländande ljus, starkare än solen, klarare än solens. Och Paulus kan inte annat än falla ner på Damaskusvägen, helt tillintetgjord och möjligt dölja sin blick för det starka skenet. Och när han ligger där och stirrar ner i Damaskusvägen, så hör han plötsligt rösten som säger, och med hans namn, Saul, Saul, varför förföljer du mig? Paulus förstår ingenting. Här är han i färd med att förfölja enskilda män och kvinnor, en skara enfaldiga människor som envisas med att tro på en uppstånden Jesus som frälsare. Och så säger rösten, varför förföljer du mig? Paulus frågar, vem är du, Herre? Och det är svaret på den frågan som skulle komma att förändra hela hans livsinriktning. För rösten svarar, jag är Jesus, den som du förföljer. Och Paulus får sitt livschock, en chock som han aldrig riktigt kommer att återhämta sig ifrån. Plötsligt står två helt avgörande sanningar klara för honom. För det första, Jesus var alltså inte död. Han är levande, han är uppstånden. För det andra, genom att förfölja de människor som trodde på den levande Jesus, har jag egentligen förföljt himmelens Messias, Jesus Kristus. Jag har knutit min näve ända upp till Guds tro. Han inser den oerhörda sanningen alltså. Att de kristna är i Kristus. Att de är ett med honom. Och att Kristus så har gjort sig deras sak till sin egen, att den skada som han tillfogade Kristi församling, den tillfogade han egentligen Jesus själv. Att strida mot församlingen, det är att strida mot den levande Jesus Kristus. Det är att gå emot Jesus, och att gå emot Jesus, det är att gå emot Fadern som har sänt honom. Från den revolutionerande upplevelsen är Paulus inställd på en enda sak resten av sitt liv, nämligen att betjäna församlingen. Dem som han förut var ute att skada, dem vill han nu bevisa sina välgärningar. Tacksamheten till Guds nåd drev honom i denna ständiga vision ständigt vidare. Och i varje kristen såg han ett nådens under och kände släktskap med dem och älskade dem. De hade fått uppleva Guds nåd liksom han hade fått göra det. Han som hade varit en förföljare såg det nu som en stor ära i att få kalla sig en församlingens tjänare. För församlingens skull var han nu villig att utstå många faror och mycket lidande. Han som hade förföljt de kristna blir nu själv förföljd för det kristna namnets skull. Men för den saken beklagar han sig aldrig någonsin. Tvärtom, han gläder sig. Han berömmer sig över det lidande som man får genomgå för Kristi saks skull. Från fängelset i Rom, där han snart tror sig få möta martyrdöden, skriver han till församlingen i Filippi: att leva är för mig Kristus, att dö en vinning. Men, så tillägger han, enda skälet till att leva kvar, det är att få vara till ytterligare glädje och hjälp för församlingen. Han hade sin största tillfredsställelse i att få se församlingen växa i Guds nåd. Och han såg fram emot en dag då han skulle stå där och de skulle stå där slutfrälsta och arbetet skulle vara fullbordat. Och till församlingen i Thessalonike skriver han: vem är vårt hopp? Vem är vår glädje och vår ärekrona inför vår Herre Jesus? Vem om inte ni? Ja, ni är vår glädje och vår ära. Så känner jag för Sarum församlingen. Jag vet att jag en dag ska få stå där. Jag ska få se oss alla förhärligade utan fläck och skrynka. Och jag ska säga till min Herre: är de inte vackra, de som kommer från Brunnsgatan 3 i Göteborg? Jo, visst är de vackra. Tänk att jag fick vara med och smycka den. Paulus var väl medveten om att alla de, väl medveten om alla de brister som fanns i de olika församlingarna. Men det rubbade inte på något sätt hans kärlek till församlingen och till dem som han nu ville ha omsorg om. Bristfälliga lokala församlingar i den första kristna tiden är egentligen den direkta orsaken till att en stor del av Nya Testamentets brevlitteratur överhuvudtaget blev skriven. Man kan nästan säga att hade det inte funnits brister i församlingarna på den tiden, så skulle vi ha saknat många brev i Nya Testamentet. Låt oss än en gång betrakta bara några bilder på församlingen. Du vet hur Jesus i Johannes 10 liknar oss vid en jord. En jord av får, för vilka han är den stora överherden. Fåren, det vill säga församlingen, såna som dig och mig, var i hans ögon så dyrbara och han ansåg deras värde så högt att han var villig att ge sitt liv för fåren. Därför är han också angelägen om att denna församling och alla församlingar i hans fysiska frånvaro, så att säga, dem som anförtros vårdnaden om församlingen, om den jorden, verkligen är sådana som ser till jordens bästa och inte har några andra motiv för sitt herdeskap. Så innan Jesus gav Petrus det stora förtroendet att vara en herde för fåren, så ställer han honom tre gånger den helt avgörande frågan för en sån uppgift: Petrus, älskar du mig? När Petrus betygar för Jesus sin kärlek, så kopplar Jesus den omedelbart till herdeskapet. Föd då mina lamm, var en herde för mina får. Kärleken till Jesus Kristus är alltså grunden till herdeskapet. Men det betyder också att det inte går att säga sig älska Jesus men rynka på näsan när den lokala församlingen kommer på tal. Din och min hållning till församlingen är ett direkt mått på vår kärlek till Jesus Kristus, ty församlingen är Kristi kropp på jorden. En av mina lärare brukar säga: om ni inte tål lukten av får, så bli aldrig herdar. Han menar förstås att man måste faktiskt vara beredd att kunna leva med bristerna i en församling, samtidigt som man är där för att försöka avhjälpa dem. Men det är nyttigt att komma ihåg att man själv också bara är ett får som kanske inte alltid luktar så väldigt gott. En annan lärare brukar säga: slå inte fåren, ge dem mat. För dem ut på Guds ords gröna ängar och låt dem finna vila vid Guds källsprång. Det har varit min längtan. Att arbeta med Guds församling, det är att ha med överhedens får att göra. Dem som han har köpt med sitt eget blod. Kan du tänka dig något mera dyrbart? För oss har han betalt högsta tänkbara pris. Var därför rädd om församlingen. Låt den bli föremål för den bästa tänkbara omvårdnad och omsorg. En annan bild som Jesus gav är vinstocken och grenarna. Det är en bild som betonar församlingens organiska förening med Jesus själv och hur helt avgörande det är att vi upprätthåller gemenskapen med honom för att någon frukt ska komma fram i våra liv som församling. Att arbeta med en församling, det är att ha att göra med människor som är ett med Kristus och som är kallade att leva i gemenskap med honom. En annan bild som jag varit inne på ett par gånger sista året bara. Församlingen är ett heligt tempel i vilket Gud bor. Genom Jesu försoningsdöd och uppståndelse så blev grunden lagd till ett helt nytt tempel, nämligen församlingen. Och liksom den evige guden en gång kom och tog sin boning och sin härlighetsboning i tabernaklet och senare i templet, så har han genom sin ande kommit och tagit sin boning i sin församling. Gud bor hos oss. Var bor Gud, säger man ibland? I himlen eller på jorden? Han som är himlens och jordens skapare. Hur skulle han kunna rymmas i något hus byggt av människohänder? Nej, det går naturligtvis inte. Och vi vet att han bor i sin himmel och där manifesterar hela sin härlighet. Men det fantastiska är också sant, hur hemlighetsfullt det ändå låter, nämligen att Gud bor i sin församling. Att vi är den helige andes tempel, både som individer och som kollektiv. Han bor också i Saronförsamlingen, inte i själva kyrkan här. Men när vi samlas här, då är han själv mitt ibland oss. Och som jag skrev i sista numret av Läsaren, ibland har vi nästan hört hans fotsteg. Ibland har vi förnummit hur han blåst på oss med sin andedräkt. Vi har lyssnat till hans ord och vi har känt igen hans röst. Vi har gråtit och vi har tackat och vi har tillbett Gud. Och gång på gång har han uppenbarat sin oändliga nåd emot oss. Han har förbundit våra sår. Han har torkat våra tårar. Och han har upprättat oss om och om och om igen. Han har tagit emot oss i vår svaghet. Och han har låtit oss ana sin underbara kraft. Han har blåst på oss med sin ande. Och han har ingjutit i oss nytt mod och nytt hopp för ännu en vecka. Då vi varit färdiga att ge upp. Framförallt har han värmt oss med sin kärlek. Och påmint oss om att vi faktiskt är hans. Vi tillhör honom. Att arbeta i en församling, det är att arbeta i ett heligt tempel där Gud själv bor. Kan du förstå att jag känner respekt? Den fjärde bilden är också väldigt häftig. Den är storartad. Församlingen kallas nämligen ett konungsligt prästerskap. Ett rike av präster. I Gamla testamentet vet du hur Gud utvalde Levistan att bli en präststam som och folkets vägnad trädde fram inför Gud. Men i Nya testamentet gör Gud oss alla till präster. Och det finns nu ingen prästerlig klass som liksom har någon särställning mellan människa och Gud. Församlingen beskrivs heller aldrig i några hierarkiska termer. Men gärna under bilden av en kropp i vilken vi alla är lemmar kallade att betjäna varandra med de gåvor vi fått. Nya testamentets prästerskap har att frambära sig själva först och främst till Gud som ett välbehagligt levande offer. Det är någonting som vi ständigt håller på att göra, tror jag. frambär oss själva, överlåter oss åt Gud och därmed utför vår prästerliga tjänst. Dessutom står det i Hebreerbrevet 13, så vill vi nu genom Jesus ständigt frambära lovsång som ett offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn. När vi lovsjunger Gud och tackar Gud, så uppfyller vi alltså vår prästliga tjänst som församling. Men det står vidare, glöm inte bort att göra gott och dela med er. Sådana offer behagar Gud. När vi delar med oss till sådana som är i nöd, då frambär vi offer till Gud. Och så vill jag betona, vi kallas alltså ett konungsligt prästerskap. Vi tjänar nämligen en kung, ja, kungars kung och herrars herre. Och det gör vi framför allt i vår förbundstjänst, som är en kombination av prästrollen och konungsrollen, om jag får uttrycka det så. Vi är både präster och regenter i vår bönetjänst. Och jag har sagt det flera gånger, men jag säger det än en gång idag. När vi samlas till bön här i bönerummet på tisdag förmiddagarna, klockan 11, så är det ingen stor skara som kommer. Och det ser inte ut som om det vore någonting stort, om någonting av större vikt som nu skulle inträffa. Men för att markera stundens storhet, så har det hänt att jag ibland hälsar våra vänner, kanske mest pensionärer som har möjlighet att komma från mitt på dagen, hälsa dem med orden: välkomna kungar och drottningar, präster och prästinnor. Jag känner mig högt ärad över att få stå inför en sån celeber skara som ni. Nu är vi samlade till regeringssammanträde på högsta tänkbara nivå, då vi i egenskap av hans egna utvalda ministrar har förmånen att få framlägga våra regeringsförslag åt han som är konungars konung och herrars herre. Och vi vet att han nogsamt kommer att beakta varje liten bönesuck för att se hur han kan använda den för att förverkliga sin suveräna plan med historien. Och vad som kommer att äga rum i det här lilla bönerummet den närmaste timmen är långt viktigare än det som äger rum i Vita huset, FN-högkvarteret eller Kreml i Moskva eller någon annan av denna världens maktcentra. Nästan ser de sträcker på sig i bänkarna och känner att kronan sitter rätt. Är det så märkvärdigt med vår förbundsstund? Ja, det är det. Journalisterna från press, tv och radio borde egentligen stå i kö utanför bönerummet om tisdagarna och fråga: vad bad ni om idag? Mina vänner, det finns kungar och drottningar i Göteborg som inte uppmärksammas i massmedia. Under veckan som gått har jag besökt några av dem. De bor i Flatås, de bor i Västra Frölunda och de bor i Sävedalen. De finns på Kolltorps sjukhem och de finns på Änggårdens sjukhem. En av dem, Sonja Pettersson, satt som en drottning i sin säng på Salgrenska i torsdags när jag var uppe i henne. Och trots att hon nu drabbas av en allvarlig sjukdom som har märkt henne, så sa hon så gott hon nu kunde uttrycka sig det hon brukar säga till mig: jag ber till Gud för det varje dag. Det finns många i vår församling som är väl förtrogna med himmelens förgårdar och som vet hur man närmar sig nådens tron. Och de älskar att vara där i Guds närhet och be för sin församling. Att arbeta i Guds församling, det innebär att ha att göra med präster, prästinnor, kungar och drottningar. Jag brukar nästan aldrig våga resa bort med mindre att jag ringer upp några av dem. En del här har fått uppringningar. Jag ska vara borta i ett fjärran land och jag brukar be särskilt till dem som jag vet ligger hemma och är sjuka och är svaga och inte har tid med så mycket annat eller orkar så mycket annat än att vara inför Herren. Ja, jag brukar ringa till Sonja. Jag brukar ringa till Torsten och Margit som inte har varit i församlingen på många, många år. De klarar inte av att komma hit. Men i sin lilla lägenhet på Saxofongatan vet de hur man närmar sig nådens tron. Och de vet hur man ber för sin pastor. Jag brukar ringa till Britta Sundberg när hon låg på sitt sjukläger. Under många år helt oförmögen att ta hand om sig själv. Svårt sjuk i sin cancer. Hon kunde inte ens ta telefonluren. Britta, vill du hjälpa mig? Jag skulle uppskatta om du kunde hjälpa mig närmaste veckorna. Ja, vadå, sa Britta. Vad kan jag? Du kan be för mig. Ja, det kan du vara säker på. Jag ska be dag och natt, för du vet, jag kan inte sova så dåligt på nätterna, så jag ber då också. Jag brukar ringa till Bengt Lökholm, en av dem som hade kämpat med sitt alkoholproblem under många år. Men han älskar Jesus och han tyckte om mig av någon anledning. Och jag brukar ringa Bengt. Bengt, skulle du vilja be för mig när jag åker bort för att predika? Ja, det vet du. Jag kommer att be för dig dagarna i ända. Bengt blev bragt om livet, som ni vet, i början på året och är hemma hos Jesus nu. Enligt 1 Petrus 2 och 9 har Gud åt sig kallat ut ett folk för att de ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat oss från mörkret till sitt underbara ljus. Och ni som förut inte varit folk, ni har nu blivit Guds folk. Och ni som förut inte hade fått barmhärtighet, ni har nu fått barmhärtighet. Vi som förut levde i ett tillstånd utan erfarenhet av Guds barmhärtighet, vi har nu fått uppleva att det finns en barmhärtig Gud som förbarmar sig över sådana som dig och mig. Han sträckte ned sina händer, sina barmhärtiga händer, och han lyfte mig. Ja, han lyfte mig. Nu vilar jag i Jesu händer, i hans barmhärtiga händer. Om det är något folk, mina vänner, som skulle kännetecknas av barmhärtighet, så är det Guds folk, så är det Jesu Kristi församling. Om detta vittnar också Sarum församlingens historia. Det har i den här församlingen alltid funnits ett hjärta som har slagit för de hjälplösa och nödställda i världen. Många har genom åren sänds ut från den här församlingen för att lindra nöden, för att erbjuda nådens evangelium. Andra har stannat hemma och arbetat med sina händer och på annat sätt för att genom sitt offrande kunna bistå dem som åker. Det har varit församlingens vision och mission. Många är engagerade i second hand. Och jag var uppe och njöt där igen igår. Se detta arbete som genom medlen där gör det möjligt för oss att nå ut med barmhärtighetsgärningen till de behövande folken. I onsdags gick jag in till systragruppen igen. De satt där åter en onsdag och bland annat rullade sina lakans remsor som kommer att sändas ut till missionssjukhuset i Gambola, i RCA i Afrika, och bli till välbehövliga bandage för sjuka och sårade människor där nere. Barmhärtighet. På barnhem och sjukhus både i Afrika och Asien har jag sett små barn ligga under vackert virkade täcken, iklädda kärleksfullt stickade små tröjor. Och då har jag tänkt på Karin Olavsson och Margit Pettersson, som nästan inte kan se men sitter där och stickar alldeles en decimeter framför sina starka glasögon små tröjor till bebisar och sjuka barn i tredje världen. Och de andra systrarna hemma i Sarum. Barmhärtighet. Hur skulle vi som har upplevt så mycket barmhärtighet och dessutom bor i ett land av jämförelsevis stort, ja, rikt välstånd, hur skulle vi kunna undgå att beröras av de fattiga folkens belägenhet? När vi häromveckan var det, satt där hemma i vårt ombonade vardagsrum på Vasagatan och såg i tv dokumentärreportaget från Addis Abebas gator, då grät jag. Av de 130 000 prostituerade som finns bara i den staden är 100 000 under 18 år. Den yngsta av flickorna som intervjuades var bara 9 år och går på gatan i Addis Man tror att 30% av alla dessa redan bär på HIV-viruset och kommer att utveckla AIDS. Och när vi var ute och körde en kväll på Addis Abebas mörka, i de mörka kvarteren, när vi var där nere i februari, såg vi en liten pojke, kanske 5 år, ligga på gatan helt naken och till synes livlös framför bilen. Men vi vågade alltså inte stanna och gå ur bilen, eftersom det enligt chauffören skulle kunna innebära att vi själva blev slagna och rånade, och i värsta fall mördade. Man räknar med att i Addis på dessa gator finns 40 000 gatubarn. Och vid vårt besök där nere såg vi många av dem gå omkring och tigga. Och när kvällen kom drog över sig ett litet säcktyg där de låg på trottoaren för att skydda sig mot nattens kyla. Kära församling, känns det ändå inte rätt att vi kan få vara med i ett sånt sammanhang, i ett sånt land? För min del är det naturligtvis visionen om församlingen som driver, vare sig jag är hemma eller borta. För mitt i all fattigdom är detta en underbar sanning i Etiopien, att Guds församling spirar. En omfattande väckelsevind sveper över landet. Och man räknar med att minst 1000 människor om dagen kommer till tro på Jesus Kristus. Halleluja, eller hur? Ja. Och nya församlingar bildas ständigt. Exempelvis kyrkan i Awassa, som finns i det område där vi kommer att bo. Och där man under de 17 långa åren av kommunistregim, ja, kyrkan konfiskerades och gjordes till en lagerlokal, eller man hade lite små affärer där inne också, och satt upp hakkorset och hammaren och skäran ovanpå över kyrkans ingång. Man fick samlas under jorden fem och fem, små grupper i all hemlighet, men församlingen växte så det bara knakade. Idag, sa pastorn som var på besök här för några månader sedan, har man 2 gudstjänster varje söndag. 7000 människor står och trängs för att höra Guds ord. Man har bön 4 dagar i veckan mellan 5 och 7 på morgonen. Och denna väckelse griper in i alla kyrkor. Så 2 av de dagarna säger man, gå till den kyrkan som är närmast och be. Och det är fullt av bedjande människor i alla kyrkor. Det är samma karismatiska väckelseådra som griper in i alla sammanhang. Betänk då att man under 17 år alltså var förhindrad att gå till en vanlig kyrkobyggnad. Och alla bibelskolor stängdes förstås. Och det betyder att man idag står med ett väldigt underskott av pastorer och utbildade ledare. Den rörelse inom vilken vi ska arbeta har närmare 600 församlingar, men nästan inga pastorer. Istället leds församlingarna av tillsammans närmare 3000 äldste. Och de gör det bra. Den helige ande har utrustat dem med gåvor som man inte så ofta ser ens i våra svenska församlingar. Och under och tecken sker. Det är detta ledarskap som jag ska få förmånen att arbeta med. Genom kortkurser tänker jag dela med mig vad jag lärt mig här hemma i Saron under åren. Och jag vet att de med stor iver kommer att återvända till sina församlingar för att praktisera det som de får lära sig från den kära boken. Jag har sagt det förut och jag säger det igen. För mig känns det som om jag fått vara här i Saron och öva mig. Och jag behövde en lång övningstid tydligen. Och när jag ibland lyssnar på gamla predikningar på band så rådnar jag. Hjälp! Ni har visat stort tålamod med mig. Men vi har också upplevt Guds välsignelse tillsammans. Nu skulle jag önska att vi delade med oss av den välsignelsen till andra församlingar. Och om vi gör det så tror jag att vi kommer att få skörda ännu mer välsignelse här hemma i Saron. Vi får inte stanna vid att bara försöka behålla positionerna med en full kyrka söndag efter söndag. Vi måste gå vidare. Vi måste flytta fram fronten både här och ute på missionsfältet. Och det vore helt naturligt om vi från den här församlingen, där så mycket ungdom finns, under de närmaste 10 åren finge sända ut, med dålig tro räknat, minst 50 nya missionsarbetare. Hur ska annars vårt uppdrag kunna slutföras? Några måste stanna hemma, ja, men några måste också bryta upp. Annars blir missionsuppdraget aldrig fullgjort. Några måste bryta upp. Och en dag ska vi alla ändå bryta upp. När George Werber var här på vår missionskonferens för 1,5 år sedan var det omkring just 50 ungdomar som kom fram här för att tillkänna i sin öppenhet inför ett eventuellt missionsuppdrag, och vi bad för dem och vi har fortsatt att bedja för dem, och jag har dem på en lista här som jag vill fortsätta att nämna inför Herren. Några av dessa tror jag kommer att vara på väg inom bara några år, och församlingen måste vara beredd att stödja dem av hela hjärtat. Gud vill att hans barmhärtighet ska fortsätta att strömma ut från den här församlingen. Av nåd har vi tagit emot rika välsignelser. Låt oss nu ge dem vidare. Låt oss skicka vårt bröd över vattnet. Och Solveig och jag är oerhört stolta och tacksamma över att få vara Saronförsamlingens missionär. Vi älskar er. Och vi älskar dem till vilka ni sänder oss. Mitt hederhjärta för Saronförsamlingen kommer att fortsätta att slå varmt. Hur skulle det kunna sluta? Inga avstånd i världen kan förändra det hjärtats slag. Saknaden efter er kommer att bli oerhört stor. Men vi ser fram emot att redan nästa sommar komma hem och avlägga rapport. Ännu mer ser vi fram emot det slutliga stora återseendet, från vilket vi aldrig mer skall bryta upp. Det står om den dagen, jag i samband med den mest ömsinta av alla bilder på församlingen, nämligen Jesu Kristi brud. Hon är inte här för att stanna här. Jesu Kristi brud, Guds församling, är på väg till den största av alla fester, Lammets bröllop. Det står om den dagen att Johannes såg en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag och stammar och länder och språk, stå där inför tronen och inför Lammet i vita fotsida kläder. Ska vi då inte vara för evigt tacksamma när vi ser den dagen hur den ena gruppen efter den andra ur denna väldiga skara vänder sig till oss från Saron och säger: tack för att ni visade oss barmhärtighet. Inga uppoffringar syns då för stora. Det är om den dagen som det heter att Gud själv ska vara hos dem och han ska avtorka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Ingen sorg, ingen gråt, ingen plåga. Till det som förr var är nu borta, förgånget. Det är den dagen vi vill ut på alla världens stigar och vittna om att det ska komma en sådan segerdag en gång för Guds församling. Vill du inte vara med? Vill du inte vara med i den jord som är föremål för Jesu omvårdnad? Vill du inte vara med i den vinstock där grenarna bär frukt på grund av sin gemenskap med Jesus? Vill du inte vara med som kung och präst, som drottning och prästinna? Vill du inte vara med som Kristi brud en dag? Amen. Käre Gud, jag skulle vilja be dig för någon som just idag känner sig utanför det som heter Guds levande församling. Jag skulle vilja be för den som har kommit till vår gudstjänst som en främling för din nåd, att du idag skulle vidröra hjärtan genom det som har sagts och sjungits, att någon hittade hem, att någon idag blev krönt till kung eller drottning, gjort till präst eller prästinna. Låt någon finna vägen in i Jesu får jord, den som du själv har vården om. Förbarma dig över vår församling i fortsättningen också, Herre. Och giv att vi ständigt ger vidare det som du har gett till oss i så rikt mått. Tack att du är en barmhärtig Gud. Amen.